Hej och välkommen till företaget Språkkonsulternas poddradio. Språkpodden som utvecklar och fördjupar och tar upp tankar och frågor om språk på ett enkelt sätt. Här fokuserar vi på hur språket funkar i praktiken. Kära lyssnare, när läste du ett avtal senast? Ett helt avtal. Handen på hjärtat? Nej, jag tänkte väl det. Och det ska vi prata om nu. Varför läser vi inte avtal innan vi skriver under eller accepterar dem på nätet? Idag ska det nämligen handla om mitt favoritämne, juridiskt språk. Dagens gäst heter Petter Ingelsed och han är jurist och jobbar på advokatfirman Lindahl. Jag heter Anke Mattsson och nu kör vi. Välkommen Petter.
Tack så mycket.
Jag är lite extra glad att du är här för att jurister är min favorityrkeskår. Näst språkkonsulter förstås då.
Jaha, varför det då?
Jo, för att ni jurister har ju precis som vi språkisar språket som arbetsverktyg liksom, och är nästan de enda som är lika nördiga som vi när det gäller språk. Eller hur? Och när vi ska prata språk med våra kunder så är det roligast att göra det med jurister, för att då blir det väldigt kvalificerade diskussioner och vi kan liksom verkligen prata om språket och komma bort lite från innehållet, och det tycker vi är roligt. Så därför är det jättekul att jobba med jurister. Mm. Lite som att vi är med samma klubb faktiskt, jurister och vi språkkonsulter. Du är ju affärsjurist, eller är du avtalsjurist, eller red ut begreppen?
Ja, jag brukar kalla mig själv för affärsjurist, men i praktiken så det jag just jag jobbar med är ju avtal. Mm. Bara avtal. Kanske någon teknisk, juridisk fråga någon gång ibland, men jag skriver avtal, jag läser avtal och jag hjälper klienterna att förstå vad de har avtalat om och vilka valmöjligheter de har. Så att affärsjurist funkar väl bra, men man kan lika gärna säga avtalsjurist.
Okej. Ja, så du är en riktig avtalsnörd?
Exakt.
Mm. Vad gör du då? Vad betyder det?
Jo, jag hjälper ju framförallt klienterna och skriva avtal. Det är ju i rent teknisk bemärkelse, men i praktiken håller jag ju på med olika slags överenskommelser, alltså affärer. Jag brukar se det som att jag hjälper klienten att förlösa en affär och sätta den på pränt på ett papper så att klienten förstår, och de andra då som måste kunna det där avtalet.
Vilket underligt bildspråk.
Ja, nej, men jag är lite sån.
Ja. Mm. Vad gör du då när du förlöser avtalet och klär det liksom i ord? Vad är det ni har kommit överens om, frågar du kunderna, och så skriver du ner det?
Precis, men det är ju bara en del av sanningen. Jag måste ju då, när jag ska då förlösa ett avtal, måste jag ju förstå vad det är för uppgörelse det handlar om. Jag måste förstå vad som påverkar uppgörelsen, vad de olika intressenterna eller aktörerna kan gå med på och inte gå med på och förhandla det här då. För det är ju klart, den som jag inte företräder kommer ju vilja ha ett och annat att säga om det här avtalet. Och då ska vi välja ord.
Ska väga dem på guldvåg. Du företräder den ena parten bara?
Ja, som advokat kan man inte ha två uppdragsgivare, utan man kan bara sitta på en stol. Okay. Det finns något litet undantag, men nej, utgångspunkten är bara en. Mm. Så man ska alltid ha sin egen advokat. Tror man att man har den andra partens advokat, då har man antagligen någon form av problem.
Ja, eller får stora problem. Mm. Ja, en stor del av ditt jobb går då ut på att liksom hitta rätt ord.
Exakt. Så, som jag sa, så jag måste ju förstå affären och förstå parterna, det här fantastiska ordet. Mm. Men sen i slutändan måste det där komma ner på ett papper, ja, i min värld. Mm. Så då måste jag välja rätt ord och välja rätt stil och hur jag presenterar det jag vill ha ner i avtalet.
Just det. Så man kan säga då att språket är faktiskt ditt åtminstone viktigaste verktyg? Är det nästan ditt enda verktyg också?
Ja, man skulle kunna säga, jag tror ju på något vis att hjärnan är det viktigaste verktyget jag har. Men absolut, det är det mest konkreta verktyget, det är språket. Mm. Och hur jag kommunicerar det jag har tänkt fram tillsammans med klienten.
Just det. Jag träffar ju väldigt många skribenter i mitt jobb. Kanske framförallt i offentlig verksamhet och på myndigheter och kommuner och sådär. Och många av dem jobbar ju med juridiska texter utan att vara jurister själva. De skriver myndighetsbeslut till exempel, eller jobbar på upphandlingsavdelningen på en myndighet och sådär. Eller blir du förvånad om jag säger att de tycker att det juridiska språket är väldigt krångligt och svårt, och att de har liksom svårt att hantera de här texterna, till exempel beslut då?
Nej, jag blir inte förvånad. Juridiska, som jag kallar det här språket, det är ju ett slags fackspråk.
Absolut.
Och det strikt juridiska språket, det kan vi ju vara överens om. Så att normala användaren av det här språket som inte är skolad i det här språket kan ju såklart tycka att det är lite omständligt och krångligt och högtravande och gammaldags. Alltså du och jag, vi kommer ju från olika bakgrunder, har varit med om olika saker i livet. Vi har ju var och en format vårt egna språk. Mm. Det som vi tänker med själva. Det vi hör när vi tänker. Mm. Och det där skiljer sig från varje människa.
Ja.
Och det skiljer sig mellan två som ska komma överens om någonting. Och det skiljer sig väldigt mycket mot det här juridiska fackspråket, kan man nog utgå från. Om man inte är arbetsskadad som jag då.
Jaha, du menar att man tänker inte på juridiska?
Nej, man gör nog inte det. Det är inte naturligt.
Nej, ja, det är ju inte ett naturligt språk. Det är ju ett artificiellt språk, skulle man kunna säga.
Ja, nej, men det är väl designat för egentligen att vara generellt. Mm. Och väldigt, väldigt precist.
Ja.
Och därför kan det kännas lite läskigt och svårt att ta sig an. Så absolut, det är många som nog tycker att juridiska är krångligt. Vi kanske försöker vara övertydliga när vi pratar juridiska.
Ja, kanske.
Så övertydliga så att vi blir otydliga.
Ja, ja, men jag tror att det finns ett gott uppsåt hos alla jurister. Absolut, just att man vill liksom försäkra sig om att ingenting går på tok, utan att man har liksom förutsett alla konstigheter som kan hända. Ja, det kanske är en av anledningarna till att det juridiska språket är så speciellt då. Ibland så hör jag folk som säger att det är som en hemlig klubb, och att det här språket skulle funka nästan som ett hemligt handslag, som i andra hemliga klubbar. Lite grann som knoparmoj. Det gamla sotarspråket som jag inte kan någonting om, men jag slog upp några ord bara för att vi skulle prata lite om specialspråk idag då. Vet du vad gluffa betyder på knoparmoj?
Berätta.
Det betyder äta. Det var så inte klart. Så svårt att komma på det, eller hur?
Nej.
För det heter glufsa idag.
Mm.
Gläfsa då?
Ja, det är väl att tjafsa om någonting.
Ja, det kan man ju tro då. Det betyder pannkaka. Ja, det är jättekonstigt. Nej, men så att det skulle ju, om du och jag pratar knoparmoj, då skulle vi tillhöra samma klubb.
Precis. Nej, men visst är det som en liten språkklubb.
Ja.
Så är det ju väl med alla grupper. Man har sitt normala språk.
Mm.
Just när det gäller sotarspråk så kan jag säga att jag har ju vid något tillfälle fått skriva avtal inom sotningsbranschen. Så alla de där små undergrupperna i språket, de kommer ju in även i min värld, och så ska vi mötas någonstans och liksom prata samma språk i slutändan. Så att man får höra väldigt många olika språkstilar och språkklubbar. Men absolut, vi jurister, vi har väl... Vi förstår ju varandra när vi pratar juridiska.
Mm.
Så absolut, när två jurister pratar och det står en tredje och lyssnar, så kan det nog vara lite uteslutande diskussion. då sluter man ut den här tredje som inte pratar samma språk. Mm,
ja, men ja, precis. Och det är ju det som vi brukar kalla för jargong då. Då. Mm. Och vi skiljer ju det från fackspråket, därför att fackspråket är någonting som är nödvändigt för att man ska kunna prata på ett väldigt exakt sätt om specifika saker. Medan jargong har som sin huvudsakliga funktion att just utesluta.
Mm.
Eller innesluta för den delen. Det är naturligtvis en trygghet att veta att man pratar samma språk. Men att om det får ta över handen så blir det för exkluderande och uteslutande. Ibland händer det att våra kunder ber oss ta fram avtal när vi ska utföra ett uppdrag eller skriva på ett ramavtal. Det kanske är för att de tänker så här att ja, men de här språkmänniskorna, de kan säkert skriva jättebra avtal. Och det gör vi jättegärna. Vi tycker att det är kul att skriva avtal. Men gissa hur våra avtal ser ut då. De är superenkla och korta som 17. Det brukar kanske bli 10 paragrafer eller någonting sånt. Och så skickar vi iväg det där och så, det är nästan alltid en myndighet det handlar om. Och då brukar det sluta med att kunden säger att ja, vi pratar med våra jurister och de kände att det kanske var så att de vill använda ett av våra standardavtal i alla fall. Och så kommer det tillbaka 50 sidor. Vad handlar det om då? Handlar det om att de genomskådar oss för att våra avtal är så enkla och korta och så säger man, det där är inga jurister, tänker de?
Nej, jag tror inte de genomskådar er, men de utgår nog från att avtal måste vara krångliga, för det är de ofta i den branschen, och just den tjänst som ni levererar kanske inte är, behöver så långa avtal helt enkelt.
Nej.
Men de blir osäkra. Och så tänker de, jaha, vad var det här, 10 punkter när vi brukar ha 50 sidor med överenskommelser? Men då kanske det är bäst att vi kör på något som vi har kört förut och som kanske täcker lite till. Så det är nog en osäkerhetsfaktor framförallt som driver det där.
Ja, på sätt och vis så kanske juridiken är en hemlig klubb i alla fall. Fast inte så hemlig som vi andra tror och låter den vara. Det kanske är så att det är bra att ifrågasätta krångelspråket i juridiken ibland. Vad säger du, Petter?
Det håller jag absolut med om. Krångelspråk är en styggelse.
Ja.
Men vi pratar ju om jargong.
Mm.
Om två jurister ska prata juridiska med varandra för någon annans räkning, säg att du har en advokat eller en bolagsjurist eller en faster som är jurist som ska skriva ett avtal till dig. Det kan ju de få hålla på med, men det är du som ska ha det där avtalet. Det är du som ska förstå. Så att absolut, språket ska vara enkelt. Avtalet ska vara en guide för hur du hanterar den här uppgörelsen.
Mm.
Då kan man ju inte förstå det.
Nej,
som står.
Verkligen. För vad händer om jag liksom skriver på någonting och jag kanske tror att jag förstår, eller jag litar på faster Agneta som har skrivit avtalet. Och så har jag egentligen inte begripit.
Det är du som ska göra det som du har tagit på dig i det där avtalet. Så att man måste ju verkligen, det är en av mina käpphästar, att man ska förstå vad man har avtalat om helt enkelt.
Mm.
Och har man en jurist som inte kan förklara vad det egentligen står, då står det fel helt enkelt. Då är det för svårt.
Just det. Om det visar sig att jag inte begriper, får jag pengarna tillbaka då? Eller? Hur?
Från juristen?
Ja.
Ja, det kan du ju försöka med. De brukar vara svåra i de där diskussionerna. Men nej, man har ju betalt oftast ganska dyrt för en jurist om man anlitar någon på stan. Och då tycker jag man kan kräva att det finns, ja, att juristen är en bra kommunikatör helt enkelt i det man skriver.
Mm.
Det tycker jag man ska sätta värde i.
Absolut, men om jag går till en jurist och så säger han så här, du kan få standardavtalet, det kostar 10 000. Om du vill förstå avtalet, det kostar 50 000.
Mm. Det kan du säkert fråga en jurist.
Ja.
Och få det där
för
svaret.
För det tar längre tid att skriva, liksom, och förklara det.
Mm.
Mm.
Ja, men då har de ju produktifierat sitt avtal. Då är det ju som en du köper en färdigpaketerad sak.
Just det.
Så har ju de satt ett pris baserande på vad de tycker att det där är värt.
Men jag måste få ställa en fråga som vi var inne på förut här. Varför är de så himla långa, avtalen? Jag menar, de här avtalen som jag pratade om förut som våra kunder skickar till oss då.
Mm.
Om de ska köpa en liten språkgranskning, 10 timmars arbete. Varför måste avtalet vara 50 sidor då? Kan du svara på det, Petter?
Jag kan nog svamla en del. Nej, men jag tror att det är så här. Vi var inne på att det är en otrygghetsfaktor. Mm. Man tror att det ska vara så mycket krångligare som än vad det faktiskt behöver vara. Så därför kommer man köra på någonting som man har använt förut, som täcker lite till, utöver just det här som verkligen behövs. Men sen är det ju så att det som står på pappret är ju egentligen bara ett komplement till någon form av juridisk princip, någon allmänna avtalsrättsliga grundsatser, för att använda ett jättekrångligt juristord på det där. Det finns ju, du har ju lagar som svävar i bakgrunden, köplagen och konsumenttjänstlagen, avtalslagen. Och det där kompletterar ju din överenskommelse, allt som står i de där lagarna. Och alla de där lagarna står heller inte i skrift, utan det är någonting som... Det finns oskrivna lagar inom juridiken, skulle man kunna säga.
Jaha.
Ja, och då kan det vara så att man tycker det där är alldeles för luddigt. Du ser ut som du tycker det var väldigt luddigt, det här med allmänna avtalsrättsliga principer.
Ja, det var lite luddigt var det.
Ja, det var jätteluddigt och det är jätteluddigt. Och därför vill man, om det är viktiga saker som står på spel, vill man inte ha den där osäkerheten, utan då vill man skriva ut vad man egentligen menar. För det därför ja, kan precis. Det bli långa avtal.
Ja, för det finns ju ofta mer grejer som liksom inte känns relevanta, som om man köper en... Jag är ju helt liksom instängd i min egen värld och kan inte tänka utanför den. Det märks väldigt tydligt nu när jag tar nästa exempel som också kommer från mitt eget jobb då. Om de ska köpa en kurs så kan det stå att den ska levereras fraktfritt till deras kaj.
Ja.
Så. Och det kan ju kännas lite fånigt faktiskt.
Nej, men det där känner jag helt igen. Och det är så här, när ni säljer en tjänst till en myndighet eller något stort företag, då har ju de, innan de fick höra talas om er då, funderat på hur kan vi effektivisera vår avtalsprocess, har verksamhetschefen bestämt.
Ja.
Och då, ja, vi måste ha ett standardavtal så att vi slipper förhandla och skriva avtal varje gång.
Mm.
Och då har någon stackare på juristavdelningen eller någon advokatfirma fått sätta ihop ett paket med standardvillkor som de sen börjar använda. Och i bästa fall så har de identifierat ett antal olika typ överenskommelser som de behöver och har olika villkor för dem.
Mm.
Som är då anpassade för till exempel språkgranskning eller konsulttjänster i allmänhet är väl det vanliga, skulle jag misstänka, för just er. Men det är jättevanligt och fruktansvärt, tycker jag, att många av de här stora företagen har klumpat ihop allt i ett.
Ja.
Så det är köp av kaffemaskiner, ska det här villkoren användas för, det ska kunna användas för konsulttjänster. Mm. Och konsulttjänster kan ju vara vad som helst, det kan ju vara allt från management, hur ska vi ha ett effektivt flöde av varor, logistik, till språkgranskning, till kommunikationstjänster.
Mm.
Och då har man bara de här allmänna villkoren.
Mm.
Och då är just det som berör dig som leverantör kanske 5 av 40 punkter i de här allmänna villkoren. Så det är inte konstigt. Så det finns massor av sådana här exempel.
Ja, alltså det ger ett lite så här slappt intryck, tycker jag. Att man inte har orkat, eller inte har orkat se till att man har rutiner som kan hantera den här typen av variation i verksamheten.
Ja, det blir kontraproduktivt till och med.
Ja, precis.
Om du nu gör som jag tycker du ska göra, läsa igenom de här villkoren, så får du läsa himla mycket och fundera på väldigt mycket. Det kanske snarare ökar transaktionskostnaderna för just den här affären. Och transaktionskostnader kanske jag ska förklara vad det är.
Ja, jag såg ut som en lite fågelholk här.
Jo, nej, men det här, nu ska jag försöka vara väldigt pedagogisk. Att vi överhuvudtaget har avtal och skriver avtal, det kan man ju fundera på varför. Men ett av de vetenskapliga skälen är att det är nationalekonomisk drivkraft. Att man genom att ha en överenskommelse minskar risken för att vi börjar tjafsa om saker och ting som vi trodde var överenskomna. Och det skapar en kostnad av något slag. Om det är tid eller pengar och anlita en jurist. Vi får inte det vi ville ha. Det måste vi hantera. Det där är en transaktionskostnad.
Okay.
Så att tanken med ett avtal är att sänka de här transaktionskostnaderna. Men skriver vi fel avtal så kommer vi istället antagligen öka dem.
Just det. Ja. En utav mina käpphästar är ju det här att det alltid är skribenten som har liksom ansvaret för att se till att texten är så begriplig som möjligt. Och en sak som man verkligen liksom kan ta ansvar för, det är ju informationsurvalet. Och inte överlåta liksom åt läsaren och bestämma att de här 13 paragraferna, de är irrelevanta, för de handlar om kaffemaskiner.
Mm.
Och jag ska sälja konsulttjänster.
Mm.
Och det är det jag menar med att det ger ett lite slappt intryck.
Absolut. Antingen är det väl en upphandlare då som du har att göra med. Mm. Borde ju för sin egen del vara intresserad av att veta vad gäller i det här fallet. Då kommer man ju skriva ner det i kanske något så här techbrev. Så här att vi har kommit överens om att språkkonsulterna ska göra si och så. Och för det här gäller våra allmänna villkor.
Ja, just det. Ja.
Men där kan man ju liksom, där brukar ju stå att betalningstider och när det ska vara klart och så. Lite sådana där aktiva bestämmelser.
Just det.
Nu brukar de inte vara så långa, men säg, de kan vara 15 sidor faktiskt, ja. Sådana här allmänna inköpsvillkor. Det är ju mestadels passiva bestämmelser.
Okej. Okay.
Och jag är ju skillnad mellan aktiva och passiva.
Ja, förklara.
Aktiva, det är en bestämmelse som säger vad ska språkkonsulterna göra?
Mm.
Faktiskt, rent konkret. Vad ska de hålla på med?
Mm.
Passiva är sådana som kan bli aktuella eller ska de inte bli aktuella. Det är mer av en konsekvensbestämmelse.
Och reklamation och sådana saker.
Ja, det är en passiv bestämmelse.
Mm.
Om det blir fel, då ska man reklamera.
Mm,
annars förlorar man sin rätt. Så det är antagligen de mest passiva saker som kommer stå i de här allmänna inköpsvillkoren.
Mm. Och då skulle man kunna tänka sig att man lyfter fram de aktiva med liksom, så att det står på första sidan och sen så står de här allmänna grejerna.
Exakt.
De passiva står lite längre bak.
Mm.
Mm. Men avtal är ju en otroligt viktig typ av text i de flesta människors liv. Vi skriver på köpavtal och hyresavtal och affärsavtal och alla möjliga sorters avtal. Vad skulle du säga är det allra viktigaste när man skriver under ett avtal? Vad ska man verkligen kolla?
Att man förstår vad man har skrivit på. Mm. Eller vad man ska skriva på. Och vad som händer om man inte uppfyller det som man har lovat att uppfylla.
Mm.
Eller vad som händer om den andra inte gör vad den ska.
Mm.
Sen så en lite löjlig grej som jag tjatar om. Och det är att man ska ju förstå vem man har skrivit avtal med.
Ja.
Det är ganska bra. Nej, men när du och jag gör avtal på stan så brukar inte det vara någon större sak. Handlar det om större belopp, större saker som ska göras, och särskilt om det är någon som inte finns i vårt land som är lika lätt att spåra, så kan det där ställa till med jättestora problem.
Nu drar jag en slutsats av det vi har pratat om tidigare. Den som har ansvar för det här att förstå, det är jag själv. Jag kan inte gå tillbaks till juristen och säga så här, men jag fattade ju inte det här avtalet som du har skrivit.
Lite förenklat så är det så.
Mm.
Finns inget delat ansvar, nej, brukar jag säga. För delat ansvar är inget ansvar.
Jurister som yrkesgrupp har jag kommit fram till då är duktiga på språkliga detaljer, men kanske inte så bra på att kommunicera. Och sen är de kanske lite ängsliga för att missa något. Och det kan göra att dokumenten blir väldigt långa. De är lite drabbade av övernit och duktighetsiver helt enkelt. Är det så att den juridiska giltigheten liksom tillåts överskugga den kommunikativa funktionen? Du har ju nämnt kommunikation några gånger faktiskt.
Mm.
Kan man sammanfatta det ungefär så, det vi har pratat om hittills?
Ja, absolut.
Tack. Men avtal är ju nästan så här lite magiska. Det är som att det inte riktigt tar liksom. Om man inte använder precis rätt ord och rätt stil. Som till exempel att i nästan alla avtal som jag har sett så står det parterna eller kunden eller leverantören istället för, ja, men till exempel Petter och Anki istället för namnen. Och avtal ska ju inte vara generella som lagtext, utan de ska ju vara specifika. I alla fall är det liksom min bild av avtalets funktion. Det ska liksom precisera vad du och jag har avtalat. Men om det står parterna, fast alla vet att det är du och jag, Blir det tydligare då på något sätt? Eller giltigare? Eller vad är det frågan om?
Ja, vad ska jag börja? Det är väl så att...
I denna soppa.
Man ska väl veta att den som skriver ett avtal kommer använda något gammalt som inspiration.
Mm.
Så parterna åtar sig att göra X. Det är antagligen något som kommer från något annat avtal. Så helt enkelt så kopierar juristen in det där från ett gammalt avtal. För att göra en lång historia kort. Men just det här med parterna. Ja, okej. Okay, ett avtal ska ju vara specifikt.
Mm.
Men det finns ändå i det här avtalet sådana saker som är specifika och sådana som är allmängiltiga. Så du har även någon grad av allmängiltighet i ett avtal. Så därför kanske det står parterna.
Okay.
Man vill att det ska omfatta båda. Och det är enklare att skriva part istället för Anki eller Petter. Eftersom det återkommer så många gånger i den här allmängiltiga delen.
Ja just det, men det blir inte mindre tjatigt för att det står part 400 gånger.
Nej.
Än för att det står Petter 200 gånger och Anki 200 gånger.
Nej, sen tycker jag det blir lite opersonligare att använda part, absolut. Men jag kommer nog fortsätta göra det ändå.
Skriva part?
Ja, jag kommer nog göra det.
Kan man blanda lite?
Man kan blanda, absolut. Men part, just det här ordet part, det är ju, vad är part egentligen? Man är part i ett avtal.
Ja, det är magiskt.
Det är magiskt. Ja, men det är en besvärjelse. Nej, men
jag kan ta ett exempel. Så här. Jag googlade och så tog det mig 0,2 sekunder att hitta ett avtal där det stod så här. Då. Part förbinder sig att inte avslöja information och kunskap om den andra parten som parten har fått del av på grund av detta avtal.
Mm.
Och då, är det för jobbigt att redigera det här eller blir det för dyrt för kunden? Det här som jag sa förut, att om du vill förstå avtalet då kostar det 5 gånger mer än om du vill ta ett standardavtal. För om jag ändrar det här till Petter och Anki då, det här förstört avtalet då, gäller det inte om jag skriver Petter och Anki förbinder sig att inte avslöja information och kunskap om den andra parten som de har fått del av på grund av detta avtal. Det blev 2 ord längre.
Mm. Nej, du har inte förstört det, just den här paragrafen. Jag hade väl, om jag ska vara extra juristig, kanske skrivit envar av Petter och Anki. Eftersom jag vill att det här ska gälla mig när jag får del av information och det ska gälla dig när du får del av information.
Mm.
Säger vi Petter och Anki så kan man ju tänka, ja men det är ju när vi får information tillsammans.
Okej. Okay.
Nu drog jag det där lite för långt, men lite sådana aspekter. Och sen så är det så att ska man skriva en sån här paragraf på 24 ord, eller ett stycke som är 24 ord, det blir billigare att ta någonting som redan finns och som ändå gör det den ska, än att någon ska sitta och skriva ord för ord. Om man ska vara rent krass ekonomisk.
Ja, ibland behöver man ju vara det.
Mm.
Så därför använder man så här gamla förlager.
Ja, man återanvänder väldigt mycket i avtalsvärlden.
Mm.
På gott och ont.
Kan du tycka någonting? Sådär. Törs du göra det eller förstör vi din karriär då? Vad tycker du om att gamla förlager bekräftar och befäster juridiska formuleringar som sticker ut på grund av att de är liksom omoderna och svåra att förstå? Är det okej? Okay?
Alltså, personligen tycker jag att avtal ska vara moderna och hänga med i tiden.
Mm.
Jag vet ju att det här med att återanvända saker och ting, det har med sig jättemånga fördelar.
Det är väldigt ekonomiskt, jag håller med om det. Jag tycker att mallar är jättebra, tycker jag.
Och man uppfinner inte hjulet varje gång.
Nej.
Men samtidigt finns det en stor fara i det där, för att man kan inte bara ta någonting som finns.
Nej.
För det är kanske inte genomtänkt för den här situationen. Man, det blir en falsk trygghet att köra på någonting som man har i sin mallbank. Jag har en gigantisk mallbank, kan jag avslöja.
Ja, det finns förmodligen lika många sådana gigantiska mallbankar som det finns jurister.
Ja, jag har säkert 20 sådana här sekretessklausuler i min. Och jag vet ju på ett ungefär vilken jag ska ha i vilken situation. Men det blir ju så, använder man någonting som finns utan att uppfinna hjulet, då kommer man ju återupprepa det här gamla, den här klausulen kanske skrevs 1982 ursprungligen och överlevt. Och då hänger ju inte den med kanske i språkbruket.
Nej, men det kan ju också alltså, hänga kvar andra grejer som inte är relevanta eller som är rent felaktiga eller så.
Till exempel om vi ska spela tillbaka det här, om vi ska skriva Petter och Anki.
Ja.
Så okej, säg att jag har sparat någon klausul från något avtal, företag X.
Mm.
Då står det företag X och så snor jag bara den från min mallbank och skickar in den i avtalet för att jag är lat och har bråttom, ska hämta barnen på dagis.
Mm.
Och du läser inte avtalet och jag läser inte det där avtalet en gång till som man alltid ska göra.
Mm, för du tror att du vet vad det står där.
Ja, men man har en måndagsdag. Mm. Man gör ett slarv, fel. Då står det fel i avtalet. För att du har inte haft det avidentifierat.
Nej, just det. Ja, nej, men det där
händer faktiskt. Inte mig då, men...
Nej.
Ska jag dra ett exempel?
Ja, gör det.
Ja, det var jobbigt när det hände. Jag höll på med en tvist. Min klient hade fått en så här konkursansökan mot sig.
Mm.
För någonting, det var någon skuld. Och då är det så att hamnar man i tvist så har man ofta så här rättsskyddsförsäkring. Man får juristkostnaden ersatt av ett försäkringsbolag upp till ett visst belopp.
Ja.
Och då, det här avtalet som de bråkade om, det var ganska enkelt, det var en sida. Men de hade skrivit fel part. Oj. Nej, de hade skrivit rätt parts namn, rätt firma, men fel organisationsnummer.
Aj, aj, aj.
Och när den där konkursansökan kom så skulle vi fixa den här försäkringsersättningen.
Mm.
Och skickade in en ansökan till försäkringsbolaget och de sa nej.
För det stod fel organisationsnummer.
Det stod fel organisationsnummer.
Oh.
Ni har ingen försäkring.
Okay.
Och det var ett klipp och klistra fel från såklart någon annan jurist. Och det löste sig ganska snabbt. Ja. Men det var absolut helt fel sak att lägga tid på då.
Ja.
Tjafsa med ett försäkringsbolag.
Mm. Mm. Jag har faktiskt också varit med om den där, fast inte i avtal men i andra typer av texter. Mm. Det kan bli väldigt, väldigt pinsamt. Så om man inte tar med sig någonting annat från den här podden så är det korrekturläs.
Korrekturläs. 3 gånger ska man läsa igenom.
Mm.
Lärde jag mig någon gång.
Okej, okay. Magiska trean.
Mm.
En av anledningarna till att avtal kan bli lite långrandiga och svåra att förstå, det är att, precis som alla andra yrkesgrupper, så är jurister lite lata och lite ekonomiska och återanvänder ganska mycket. Och därför så har vi precis konstaterat då att korrekturläs 3 gånger. Annars kan det gå väldigt på tok. Ja, men noggrannhet helt enkelt. Mm. Och lagom mycket personligt språk. Har du något exempel på hur det kan vara bra då? Nu har vi bara, jag känner att jag har gnällt väldigt mycket.
Ja, det har du gjort.
Ja.
Nej, jag har väl exempel på sköna avtal.
Ja, ett skönt avtal.
Jo, vid något tillfälle så roade jag mig, för jag tycker det här med språk är kul. Då roade jag mig med att läsa användarvillkor för spelet Minecraft.
Okay.
Nu läste jag de här på engelska, så det är lite sådär annorlunda, men jag tror de finns på svenska också. Men när det gäller just den här användarvillkor, så är det många, inte alla, men det finns guldkorn i floran som har skrivit riktigt bra användarvillkor för att den som ska använda det här spelet eller tjänsten eller vad det kan vara verkligen ska förstå.
Ja.
Och du har ju såklart läst användarvillkor för iTunes.
Absolut.
Varje uppdatering 80 sidor.
Ja, jämnt.
Ja, jag förstår det. Utgick från det. Men just de här är skrivna på ett väldigt direkt och modernt sätt skulle jag säga. Det är unga människor får man anta som använder det här spelet.
Ja, just det.
Jag själv inte provat det, men jag skulle väl inte göra annat om jag gjorde det.
Nej, jag trodde faktiskt att det var därför att du läste, för att du hade spelat det så himla mycket.
Tyvärr inte. Lego tycker jag är kul och det är väl någon slags virtuellt Lego-byggande.
Mm.
Men nej, det är skrivet som att när du använder vår tjänst så lovar vi att det här är ett kul spel som du kommer att ha roligt av. Men det kanske inte kommer funka alla gånger eftersom vi ständigt uppdaterar programvara etc.
Ja, just det.
Ungefär så.
Mm.
Men skräckexemplet av det där var att licensgivaren garanterar inte att programvaran kommer att fungera och är att den är fri från buggar. Mm. Väldigt, det är annorlunda anslag i de där.
Ja, men verkligen. För jag märkte till att du hade direkt tilltal i det här Minecraft-exemplet.
Mm. Exakt.
När du använder, och det, skulle man kunna skriva ett avtal som helt utan namn och parter, utan bara, vi lovar att inte avslöja affärshemligheter för andra. Och så skriver vi bara under med Petter och Anki. Skulle det funka?
Ja, alltså det är ju bara, det du har skrivit på pappret är ju bara ett bevis, ett hjälpmedel om du hamnar i tvist egentligen.
Mm.
Vi har ju ett muntligt avtal om en massa andra saker, bland annat då sekretess.
Mm.
Så då skulle ju det här, vårt lilla avtal då, vara ett bevis om du nu skulle avslöja alla mina hemlisar som jag har delat med mig med dig. Så absolut kan man göra det, men jag tycker ju att det finns en poäng med att vara tydlig i de där diskussionerna. Ja. För allt det där som inte står, det är ju det som man kommer bråka om antagligen.
Ja, ja. Men användarvillkor är ju inte riktigt samma sak som ett avtal mellan två parter.
Är det inte?
Eller?
Ja,
jag vet inte. Varför gick det så bra att du det här du-tilltalet då i Minecraft-villkoren? Det var ju, jag har nämligen också läst varför du tipsade mig om det här avtalet. Och jag håller med, det var jättelättläst. Även om inte jag förstod allt tekniska då. För jag har inte ens sett Minecraft på vykort. Så var det väldigt lätt att förstå själva villkoren.
Mm. Den som har gjort det här spelet och låter andra spela säger att här har vi en fantastisk tjänst som du får använda och ha kul med.
Mm.
Men du får använda det på våra villkor. Så det är definitivt ett avtal.
Mm. Ja, just det. Och man godkänner det ju på något vis.
Ja.
Ja. Men du skulle ändå säga, är det jurister som har skrivit avtalet?
Absolut. Ja. Det är jurister. Ja. Jurister som har varit medvetna om att de som ska använda de här villkoren och det här spelet, eller framförallt de som ska använda spelet och måste känna till villkoren, fattar vad som står.
Mm.
Och de har lagt tid och energi på att formulera det så.
Just det. Och de vet ju också vilken målgrupp de har, kan jag tänka mig.
Mm.
Och det påverkar ju naturligtvis.
Mm.
Ja, nej, men det var jätteintressant. Om vi ska sammanfatta det här lite grann nu då, kan du nämna tre viktiga egenskaper för att ett avtal ska vara både juridiskt giltigt och tydligt för den som skriver under?
Min första punkt är ju alltså, vem är bunden av avtalet?
Mm.
Huvudregeln är, det är ju de som har skrivit på det som är bundna. Man kan inte binda någon utomstående till avtalet. Det finns såklart en massa abrovinklar på det här, men man måste skriva, vem är bunden? Mm. Vem, om jag går till domstol, vem ska de döma?
Ja.
För att vara enkel. Det är en av...
Ja, just det. Och du och jag kan inte avtala om att någon annan ska göra någonting.
Nej.
Även om vi skulle vilja ibland kanske. Mm. Nej. Ja.
Vi har ju mitt skräckexempel. Vi kan ju avtala om att McDonald's inte får höja priserna på Big Mac.
Mm.
Och det kan ju vi göra.
Ja, ja.
Men vi kan ju aldrig binda McDonald's med det.
Nej, precis.
Däremot kan vi ju säga att om de gör det ska jag betala mellanskillnaden till dig.
Ja, ja.
Om vi nu skulle vilja komma överens om den saken.
Ja.
Det kan man ju göra, men nej, vi kan inte binda McDonald's till att agera på ett visst sätt.
Nej, och har man skrivit fel organisationsnummer, då kanske man står där.
Ja, då blir det någon slags problem, helt enkelt. Sen så, min andra viktiga punkt...
Mm.
Det är att jag tycker att det ska finnas en logik i avtalet. Det ska vara en logisk ordningsföljd. Om du till exempel köper den här kaffemaskinen vi pratade om.
Mm.
Då ska man ju ett peka ut vilka vi är då.
Mm.
Vem är bunden? Vad är det som jag köper av dig och en kaffemaskin? Vad ska jag betala för den? När ska den levereras? Och vad händer om det är fel på den?
Mm.
För det är ungefär så som den här leveransen av kaffemaskinen kommer gå till. Då är det lätt att liksom följa tanken.
Ja, just det. För min fråga var ju här, så vems logik är det som ska avgöra det här?
Ja, jag tycker det är det man avtalar om.
Mm.
Så saken.
Sakens logik.
Alltså, det kan ju vara så, om jag håller på att bygga ett hus och så behöver jag grävjobb. Då är det ju jag som styr logiken, för att det är jag som styr när grävmaskinen ska komma och röja upp min gräsmatta.
Mm.
Och då måste jag flytta på min båt som står just där, till exempel.
Mm, just det, precis. Ja, vi brukar ju prata om emfatisk disposition, då att man börjar med det som är viktigast.
Det var ett svårt ord.
Ja, eller hur? Mm. Du är inte ensam om att ha ett fackspråk. Mm. Ja, nej, men en fas betyder ju eftertryck eller tryck eller något sånt. Och det betyder helt enkelt att man börjar med det som är viktigast.
Mm.
Och då brukar vi alltid säga viktigast för vem.
Ja.
Och då i det här fallet så blir det då viktigast för det som ska göras eller saken eller så.
Ja, eller ja. Nu säger jag emot mig själv här, ja. men rent krasst skulle jag säga. Ljus. Den som sitter på plånboken är ju den som liksom driver affären.
Mm.
Och det är ju såklart, om den vill ha det på ett visst sätt så kommer väl den antagligen ha mer att säga till om.
Mm.
Om man inte ska köpa en Big Mac på McDonald's, då tror jag att man får anpassa sig till vad de säger.
Ja, precis. McDonald's, de har koll.
Mm.
Ja, det var två grejer.
Ja.
Har du en tredje?
Ja, och det här spelar lite tillbaks till vad vi har sagt om långa avtal och sådär. Och, och varför en jurist gärna skriver lite längre än vad som behövs. Vi har ju lagar och principer som styr hur en domstol kommer döma. Och det där kan vara väldigt svårt att bedöma om man inte är expert. Så är det något som är extra viktigt i avtalet att det här verkligen sker, då tycker jag man ska vara specifik i de delarna. Ja, vad händer om man ska säga upp ett avtal?
Ja.
Alltså ange konsekvenserna. Mm. De viktigaste som man verkligen vill vara säker på att kunna få med sig.
Just det.
För annars hamnar vi i det här mellanmjölkslandet där det finns principer och sånt som kanske säger emot varandra och inte ger någon tydlig handlingsnorm egentligen.
Ja, tack snälla du. Det var tre bra råd. Korrekturläs.
Ja, det ska vi ha med också.
Ja, jo, men det var den första grejen. Korrekturläs. Ha en logisk disposition i avtalet och se till att det som ska vara med är med.
Mm.
Informationsurvalet helt enkelt.
Och strunta i det som inte behöver vara med.
Ja, då har vi pratat avtal. Det var jättespännande tycker jag. Och jag har bara en jättekort sammanfattning av det här. Ställ krav på juristen att du förstår avtalet. För att en av arbetsuppgifterna är naturligtvis att kommunicera innehållet i avtalet. Kan man säga ungefär så, Petter, som avslutning?
Mm. Man ska ställa krav på den man betalar för att få hjälp av. Och så måste man ställa krav på sig själv, att man verkligen förstår och vågar ställa krav.
Jättebra. Tack snälla du för att du kom.
Det var jättekul att få komma.
Ja, det var otroligt spännande. Det var bara att få grotta ner sig i juridik och språk. Tack snälla.
Tack så mycket.
Ja, som vanligt så finns det ett språkbrev som tar upp det här ämnet som Petter har skrivit. Det kan du läsa på språkkonsulterna.se och där kan du göra språkquizet och vinna en bok. Och så kan du hålla koll på språkkonsulternas andra aktiviteter. Vi har en liten juristträff här nästa vecka där du kan hitta alla detaljer om det. Du är alltid välkommen att höra av dig. Och med det var det faktiskt slut för den här gången. Men snart är det dags igen. Håll ut till dess. Bara.